Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
God dag, kära lyssnare, och varmt välkomna till Tjejtjusarpodden med mig, Niklas Löfgren. Oj, oj, oj. Jonas Strandberg är med och pratar om den sjätte Sune-boken Duktigt Sune, som av en ren slump var Jonas första Sune-bok. Herregud, vad olika åsikter vi har om boken. Men jag tror att ni kommer tycka att det är en fröjd att lyssna på ändå. Jag har nyligen startat en Patreon. Tjejtjusarpodden finns på Patreon nu, och hade ni stöttat mig där så hade ni kunnat höra det här avsnittet redan i måndags den här veckan. Och förhoppningsvis så kommer nästa avsnitt, alltså Sunes jul, komma nu på måndag redan på Patreon då. Men vill ni vänta till nästa torsdag, så för all del, gör det. Jag bryr mig inte. Det är kul att ni är här. Jag hoppas att ni tycker om det här samtalet. Tycker ni om det, ni får jättegärna stötta. Men ni som redan gör det, tusen tack för det. Det betyder otroligt mycket. Men nog om det. Slut era ögon och njut när vi pratar om den sjätte Sune-boken, Duktigt Sune. Varmt välkomna. Oj. Herregud. Tjejtjusarpodden är igång. Varmt välkommen, Jonas Strandberg.
Tack så mycket. Det är din öppning nu, eller?
Jag experimenterar varje gång. Ja, det är faktiskt ett stort avsnitt, för att nu är det första gången jag spelar in Tjejtjusarpodden efter att jag ändrade namnet till Tjejtjusarpodden. Mm. Så nu kommer inte jag behöva gå in efterhand och säga Tjejtjusarpodden när jag sa fel namn.
Okej. Okay. Ja, har du liksom gått in där du säger det förra dödnamnet?
Precis.
Det har du nu bytt ut mot...
Precis, och så kommer det väldigt slapp. Man hör en så här Niklas klockan ett på natten. Tjejtjusarpodden.
Vilket härligt patchwork.
Ja, men det är, om det är någonting jag gör, så att jag tar det här på stort allvar.
Ja, men det här det patchwork-approachen kan ju påminna lite om Sune-böckerna ibland.
Alltså?
Så det, ja, vi kan ju dyka in i det sen. Men
ja.
Det känner jag ju konceptuellt så passar det ju ganska bra.
Okej, okay. Ja, men vad bra. Men vi kan ju börja med att säga så här att Jonas Strandberg,
ja.
Du är en komiker.
Ja.
Tro det eller ej.
Ja.
Skulle du säga att du har någon annan titel?
Nej, jag skriver en del ibland, poddar ganska mycket. Poddar om Stephen King väldigt mycket. Så det är de stora litteraturpoddarna här som möts. Då.
Ja, men det här är nog Sveriges kultur, liksom. Ja. Elit.
Ja, det tycker jag.
För jag tänker, jag ska ge dig en annan titel, så får du säga vad du tycker om den.
Ja.
Tjejtjusare.
Ja, det var ju fint.
Jag frågar om du skulle säga att du känner igen dig i det.
Inte nu. Nu är jag faktiskt förlovad.
Det skulle jag ju säga är optimala.
Det kanske det är. Tjejtjusar tänker jag, ja det kanske det är.
Ja,
faktiskt.
Du gör så här any percent run, liksom, att du ska 100% av det här tjejtjusandet. Ja. Många liksom startar nya spaningar hela tiden, men
just
du kör
det. Ja, men så, ja, det är väl mitt, då kan man ju säga det.
Ja. Ja. Stort grattis förresten.
Tack så jättemycket. Känner du själv att du är en tjejtjusare?
Oh ja. Ja. Det är, om det är något jag är,
ja,
så är det det.
Det är ju positivt.
Absolut. Ja. Jag tjusar varenda tjej jag ser.
Ja.
Vi har en hund i salongen, tänkte jag säga. Ja. Vi har Alfie här som är väldigt trevlig och vill att jag ska kasta en boll.
Nej, om du bara ignorerar honom så till slut så kommer han...
Men jag vill inte ignorera honom.
Han är väldigt snäll.
Han är jättefin. men vad bra. Du, då är du tjejtjusare.
Okej, ja.
Ja, det bestämmer jag nu.
Ja, ja.
Det är den makten jag besitter i den här podden.
Ja.
Änta att du kan avgöra ifall folk är mördare i Stephen King-podden.
Det är sant för sig.
Eller vad är det mest som förekommer i Stephen King? Är det mord?
Jo, men det är ju mycket mord och sådär. Och det
är främst övernaturligt.
Ja, det är ofta någonting. Ja. Man märker att några böcker så kör han helt liksom, alltså realistiskt och sådär. Mm. Men då märker man att det är som att han anstränger sig hårt för att inte hänfalla till att det är en gast eller någonting som dyker upp. Och...
Men jag har inte läst någon Stephen King-bok, men om det är någonting som jag känner till så är det att oftast är huvudpersonen en reflektion av vad Stephen King tänker att han är.
Mm, just det,
och det är väl ofta sån här en författare eller skrivare.
Ja, precis. Lärare ibland också.
Ja, så jag tänker... Du borde ju egentligen fråga dina gäster om, skulle du säga att du är en författare?
Det är sant, det är sant. Det är en bra flipp.
För jag försöker ju se liksom om mina gäster liknar huvudkaraktären som vi pratar om, det vill säga Sune Andersson.
Ja.
Carl Sune Rudolf Andersson.
Det är ett rejält namn.
Ja, men det är ändå så här, jag vet inte vem Carl är.
Nej.
Det Rudolf är... har vi full koll på.
Ja, vilken Carl. Dark backstory. Det känns som att det...
Ja, men alltså jag försöker ju, alltså när jag är klar med det här projektet så ska jag kunna liksom göra en stor jävla liksom... Det här är Sunes cinematiska universum. Liksom här har du alla liksom olika grenar och liksom alla karaktärer. Och den här är kopplad till den här för att den har gjort det här och så vidare.
Just det.
Och det är svårt för man får väldigt lite att jobba med.
Ja, det är väldigt... De är ju väldigt... Jag läste väldigt mycket av de här böckerna. Alltså jättemycket av många av dem när jag var liten.
Ja, jag fick lite panik faktiskt. För att på vägen hit så kollade jag, han inte sig hela. Men du har ju faktiskt intervjuat Sören Olsson.
Ja, precis.
Vilket... Av oss två, det är ju alltså man hade inte trott att det är du.
Nej.
Att de två där, en av dem har en podcast om Sune.
Nej, men jag tycker han, jag gjorde en intervju förra julen typ.
Ah.
Och då pratade vi var mycket om just Sunes jul som var fokus där. Men även lite så här Bert och liksom hur de två karaktärerna förhåller sig till varandra. Och
men det var mycket också att du... var ju väldigt tydligt då också med din kära relation till Sunne.
Mm.
Att du har mycket. Ja. Och det gjorde mig lite orolig. För att jag hade den här kroken där jag spelade i Anton Magnusson att han också hade en väldigt kär relation till boken. Medan jag bara, nej.
Du känner inte den.
Inte än.
Men det är också underligt att du har valt att göra bara om du tar en grundkärlek för Sunne.
Ja, nej, jag har ingen legitim anledning till varför jag gör det här. Att vi kommer ta det när vi kommer in på boken, men jag har något av en existentiell kris just nu.
Okej, vad spännande.
Men så du har en ganska kär relation till Sunne.
Ja, nej, men jag minns att den boken vi ska prata om idag var faktiskt den första Sunne-boken jag fick.
Mm.
Och sen tror jag att... eller det var liksom en period där jag försökte, jag märkte att det fanns kanske 7 Sune-böcker ute då när jag fick den. Och då bara, men då försökte jag få ihop dem.
Mm.
Och
det var lättare för dig än för ett barn idag.
Ja, precis.
Som behöver få tag i 49.
Mina föräldrar var ofta, alltså varje år var de på bokmässan också.
Mm.
Och då hade de, även om de inte skulle haft alla böcker i butik, så hade de ofta det på bokmässan. Det är så här väldigt... Så då, det var en sån bra haul. Liksom. Mm. Man kunde samla ihop dem. Man inte hade. Ja, men det är fint. Och då hade, jag minns att sen när jag hade samlat alla var liksom i fas. Då var det ändå ett event lite varje år. Det kanske kom 2 om året, jag vet inte riktigt.
Ja, det går att gå upp och ner.
Ja.
Duktigt Sune som vi ska prata om idag kom tillsammans med boken innan Tjejtjusaren Sune. De hade ett uppbrott efter Sune och Svarta mannen för att de började med Bert då.
Just det.
Så jag har inte så koll på hur det ser ut nu i efterhand, hur många böcker det kom om året. Men det har varit en paus på typ 3 år eller någonting nu när vi kommer in här.
Ja, det är intressant att du lyfter just det breaket, för det var en grej jag pratade, jag tror det var i senare halvan av den Sören-intervjun. Att de tänkte ju, det var ett scoop faktiskt från, från Sören, att de tänkte ju döda Sune.
Just det.
Och det var en plan, eller liksom, det var inte så här en 100% realiserad plan, men det var ändå liksom att kanske är det så vi ska stänga dörren till den här karaktären.
Oss emellan, ja. Det hade varit toppen.
Nej,
en bok kvar.
Nej, men så då, för att de tänkte väl att men nu har Sune kommit upp i, vad han går i andra, tredje klass kanske.
Tredje klass tror jag.
Ja, man är liksom ändå ett barn fortfarande. Och tänkte så här, vi har tagit den här karaktären så långt vi kan och vi vill göra en annan typ av bok nu, så då batch liksom. Och då de är ju inte samma karaktär på ett sätt, men också tycker de är lite det, för att det är liksom som när man kommer i puberteten och sen efteråt när man börjar bli vuxen, det är ju ändå, man är ju lite olika personer.
Ja, alltså det är så. Väldigt länge sedan jag läste Bert nu, men jag, alltså, det känns ju verkligen som att de hade lika gärna kunnat bara låtit Sune fortsätta växa och låta det här bli liksom.
Men det är intressant att de vågade gå lite längre med Bert, upplever jag liksom, i ålder typ, att han blev ju inte, han slutade i alla fall högstadiet minns jag, och åkte på en sån
han slutade gymnasiet tror jag.
Gymnasiet eller?
Jag tror han blir 18 sista boken.
Oj, det är ändå.
Det här är vad jag vakt minnet av.
För jag minns, det sista jag läste av Bert-böckerna var där han, Berts bokslut, där han åker på roadtrip genom Europa.
Just
med
Åke
och Lill-Erik. Ja, och den minns jag lite som, det var väl ett tänkt farväl till Bert där på något sätt, men sen kunde de inte riktigt
hålla sig. Nej, gud nej. Alltså ja, det kommer ju bli rörigt, jag tänker både Bert, det är kanske en vacker dag att ta mig an, men med Sune, att de kommer ju förr eller senare behöva liksom göra en Simpsons och bara stanna allting.
Just det.
Att Sune inte växer. För att det här har vi pratat tidigare om i podden, just det här att stor anledning troligtvis att de började till Bert är att man kanske inte vill ha Sune som var 7 år i första boken göra liksom hans första runk när han är 13 liksom, allt det där, att det är lite
nej, det är också någonting att man har fått följa det är lite obehagligt att ha fått följa ett barn så länge.
Och men jag tänker att det hade varit fett coolt om du var 7 när du läste första Sune. Att det liksom, att du faktiskt fick växa upp med Sune.
Jag tror det var ganska mycket så typ, och sen så när Bert kom då låg han lite före, för de hoppade ju några år till Bert där han var kanske, var han 13 i första tror jag.
Ja, det borde han vara.
Och då låg Bert allt ganska länge lite före.
Ja, men för jag kan tänka mig att Sune kommer de inte komma över 12.
Nej, det tror jag inte. Han ligger nog där.
Än så länge växer han ju fortfarande.
Men så heter det Arrested Development.
Ja, liksom. Men precis.
Men han är, jag tyckte det var väldigt kul, för jag var hemma och hälsade på mina föräldrar för några månader sedan, och då såg jag alla de där, ja men kanske 20 Sune-böckerna står i rad så här, i kronologisk ordning, och jag bara, shit, vilken resa det var då läser de här böckerna.
Ja, och Sune, va? Ja. Vad vi har gått igenom.
Men det är en ball grej, vad tycker jag var, hur Sunes jul, som sen blev där och populära julkalendern, den finns som bok också, och den var liksom betydligt mer omfattande, för den slutar inte på julafton, utan där får man hänga med honom alltså till mellandagarna typ. Så det var som en så här en epilog. Det tyckte jag var väldigt bjussigt.
Det förstår jag.
Den var också en av de lite tjockare Sune-böckerna.
Ja, men det jag sett Sunes julboken, att den är betydligt större än de andra, och Sunes jul är nästa bok.
Ja.
För min del. Så att...
Bra tajming då.
Ja, faktiskt. Jag måste ändå säga att om det är något jag är bra på.
Gjorde du bra?
Sen är det jobbigt att boken efter Sunes sommar, och där är jag lite fakt. Men...
Just det, ja. Och sen är supersnuten Sune med rätt att snoka, tror jag. Efter den.
Det kan du mycket väl.
Ja, jag kommer
hade
ihåg.
Du en favoritbok?
Av Sune-böckerna?
Ja.
Ja, men det var nog Sunes jul. Men det var också... På något sätt, jag minns att jag hade 2 exemplar av Duktigt Sune av någon anledning, för att jag fick, det var den första jag fick, och sen så tror jag kanske att den var så himla läst så att ryggen började lossa lite, och då tror jag att jag fick en till av den.
Okej.
Så den hade jag 2 av, och det var någon sorts första mötet med Sune, så det är ju klart att det etsat sig fast, och jag märker det nu när man läste den inför podden att den var inte skriven på ett sånt sätt som jag trodde att den var. Bert var ju mer löpande, ett narrativ som liksom pågick, och man fick följa honom under en period i livet.
Ja.
Här är det lite mer, det händer massa olika saker, och så sen händer det och sen det.
Ja, ja, om vi ska gå in i boken vi ska prata om Duktigt Sune, så kan vi börja med fakta. Det finns i princip inga fakta. Faktan jag brukar ta med är det första som står på Wikipedia.
Mm.
Och här sa den bara att den kom ut 91.
Mm.
Och tillskriven av Sören Anders. Så när du skickade till mig för någon vecka sedan, du hade tagit någon screenshot, att det finns på kategorin bokomslag.
Mm.
Så står det, bokomslaget visar Sune på framtiden.
Mm.
Och det är ju kul.
Ja. Det är så att de inte lagt upp omslaget där. De bara beskriver
lite det ser ut. De har inte lagt upp omslaget, och omslaget är dessutom att det är Sune och Håkan och de har tagit sönder ett fönster, att det händer lite mer på omslaget. Men allt de tänkte var att han är Sune där.
Han är säkert med.
Det, faktiskt, de chansar nog bara. Att det var ju oddsen att Sune inte är på omslaget.
Wikipedianerna måste skärpa sig. Alltså.
Precis. Och det jag kan säga, för att jag vet inte om jag har läst de böckerna jag läst nu. Jag tror jag någon gång som liten läste Sagan om Sune någon gång, den första Sune-boken.
Mm.
Men jag kommer inte ihåg så mycket utav de andra, så jag tror inte att jag läst dem.
Nej.
Det är vissa delar jag känner igen, men jag tror att det är för att det dyker upp i julkalendern. För att den använder inslag från tidigare böcker också.
Mm.
Men den här boken har jag inte heller läst då. Och det här var ett stort baksteg för mig i kvalitet. Som du sa, att det fanns inget riktigt narrativ, att den gick verkligen tillbaks till där vi var i Sagan om Sune, som verkligen bara var tripp, trapp, trull, vi gör lite saker.
Just det.
Andra boken så började det komma ett narrativ i halva boken, och sen är andra halvan tripp, trapp, trull.
Mm.
Och det har jag hade accepterat det.
Ja.
Jag tyckte inte om det.
Nej, men, det
men jag hade accepterat att okej, men jag får i alla fall en halv bok av en story som man kan prata om.
Just det.
Och den här boken, de bara nej. Och jag visste det redan innan, för den här heter bara Duktigt Sune. Det, liksom, det säljer inte in sig på någonting.
Nej, alltså ramverket är väl att det ska vara att han är duktig på så många olika saker. Att det ska vara
han är ju sämst! Alltså det är det, han är ju jättedålig på allt
han är inte så duktig på så mycket. Och de har någon... Jag minns en... Ja, men det var en minnesvärd scen som jag verkligen kommer ihåg nästan så här i detalj. Mm. Det var när de är på den här chartersemestern.
Mm.
Den kände jag verkligen. Jag kommer ihåg att jag tyckte den var ganska rolig när jag var liten. Liksom. Men nu var det väl inte riktigt... Alltså jag måste ändå säga liksom att jag tycker att om man kollar vilka de är riktade mot, de är väl alltså ganska tidiga läsare. Alltså någon barns och första böcker. Typ. Och då är det ändå... De är ju lite skrivna ur... Om Sune är typ 8 år eller något i den här, då är det ju ändå ett trovärdigt sätt att berätta, känner
jag
lite.
Ja, att det är, så att det inte berättat som att Sune skriver att jag gjorde det här och jag gjorde det här, men det är som att berättaren berättar om Sune ur tredje perspektiv, men att det är fortfarande bara Sunes kunskap som är med liksom.
Ja, men det är med så här massa nedslag i hans liv under en period, och det jag tycker inte det tog ett tag att vänja sig vid, men jag tyckte inte alltså uttryckligen illa om det. Jag tyckte, det var bara lite varför var de skrivna så här då?
Hur tror du hade känt om du aldrig hade läst den här boken tidigare och läst den idag?
Nej, då tror jag skulle tycka att de var lite utmattande. Alltså för mig i alla fall. Men jag tänker också att om man läser om man läser den här för att sitt barn, då tror jag att den är utmärkt, för att det är så perfekta semesterepisoden till exempel. Den har en tydlig början och ett slut, och sen kan man sluta läsa för kvällen.
Ja, absolut.
Typ så att den är väldigt... Det känns som att den är typ skriven för att läsa, som att läsa godnattsagor för sitt barn lite.
Ja.
Eller typ att det ska finnas naturliga slutpunkter i den här och där.
Det är bara så konstigt godnattsagor. Nu ska vi läsa om den kåta lilla pojken. Att det är liksom, för att det är ju allt slutar i att han ska tjusa tjejer. Alltså det,
Jag förstår dig. Men jag tror också sen att det beror nog inte på, eller jag vet att det inte beror på att författarna är inte klarar av att berätta ett löpande narrativ. För om man kollar på typ Emanuel-serien som kom några år senare, den utspelar sig på gymnasiet. Det är liksom post-Bert typ.
Mm-hmm.
De är riktigt bra, de böckerna.
Som de har skrivit?
Ja, Sören och Anders.
Okay.
Den serien, den är verkligen så... Man följer hans dagar liksom, och det hänger ihop väldigt bra. Alla de böckerna tycker jag.
Mm.
Och många av Bert-böckerna också. Som det var länge sedan, jag minns inte exakt där. Men jag får mig att de är liksom ganska bra på den typen av berättande också.
Ja, men jag skulle säga att de har varit ganska bra på det tidigare böcker också. Alltså att de har haft det tydligt. Liksom, men i Sune börjar tvåan så har vi det här att det är triangeldrama mellan Sune, Sofie och Maria Perez. Och att man får ändå följa det, att det hoppar lite i tid, men det är ändå, man är tydlig bara, men allt det här sker under en termins gång ungefär, och att de här liksom incidenterna är alla kopplade till varandra ändå.
Just det.
Att de kan göra det,
ja.
Men att de då väljer att inte göra det.
Men jag tror att de är, jag vet inte exakt hur de jobbar med de här böckerna, men det känns som att de satt liksom lite och som idésprutor bara. Och
ibland kände jag att de skrev en mening var och bara så skicka en skrivmaskin mellan varandra. De fick inte läsa den andras mening.
Som sådana här gubbar som man ritar.
Precis.
Men ja, alltså, jag tyckte det var väldigt... Det är kul också för att ofta Sune åker på semester med sin familj. Tänkte du på det? Jag minns dem som att han var ganska... Ja, men inte fattig familj, men att han var en ganska under medelklass typ.
Ja, jag tror det här är första semestern.
Ja, men han har ju ändå...
Han har varit på sommarläger i Svarta mannen.
Ja.
Nu sprängs något.
Ja, tyvärr.
Var det en kaffekokare?
Ja.
Mycket bra. Vi hade Svarta mannen som redan på läger. Och de har ju gjort en stor flytt vid Svarta mannen också. Just de flyttar det. 15 mil bort. Men de har inte varit på semester.
Nej, det kanske inte är så mycket.
Jag tror det kommer extra. Mer semester. Att vi vet ju att då, i den här boken så är de på semester.
Mm.
Sune sommar är de på semester. Mm. Sen är det ganska långt tills dess med Sune i Grekland.
Just det.
Är de ju också på semester.
Det kanske inte är så onormalt ofta. Men jag tänker på att det är en familj med rätt många barn. De har väl... Isabelle finns ju med.
Isabelle finns med. De är fyra barn just nu.
Henne minns jag inte alls.
Jag funderar
Anna,
på någon
Håkan och Sune var...
Ja, det känns som att de kommer ta bort henne. Alltså det känns verkligen som att ingen har någon som helst relation till Isabelle.
Nej, alltså jag minns inte alls att hon existerade. Men
jag tror mycket är att många minnen av Sune är Sunes sommar och Sunes jul. Och där är inte Isabelle.
För man minns ju att han har en större bror. Han har en lite äldre syster som hon hatar ju sina små bröder. Typ. Det minns man. Men Isabelle har liksom aldrig... Hon spelar ingen bärande roll.
Nej, hon är ju än så länge bara riktigt. En bebis. Ja, det enda, vi har ett pågående trend i böckerna som har fortsatt än idag. Och det är att i varje bok så vill Sören Anders vara väldigt tydlig med att Rudolf tycker det är äckligt att byta blöja på Isabelle.
Ja.
Det har de lyft fram
det är också konstigt
varje bok sedan Isabelle kom till.
Att en trebarnsfar tycker det är äckligt. Det är ju konstigt.
Ja, fyra barnsfar nu.
Ja, men nu fyra. Ja. Han har haft tre bebisar tidigare. Mm.
Det är någonting med Sören Andersson, bara, det är jätteviktigt att ni förstår att Rudolf inte tycker om bajs. Medan tjejerna älskar det. De byter utan att de ens har gjort på sig. De älskar hela processen.
Just det.
Men det är någonting de tycker är väldigt viktigt. Det är typ det enda Isabelle bidrar med.
Ja, jag tänkte på en grej som du kanske har några funderingar kring. För jag tänkte det finns en episod i boken som handlar om att Sune är...
Vad fint att du säger episod.
Ja, men jag vet inte vad jag ska kalla det.
Kapitel.
Ja, kapitel. Ja, det kanske var ett kapitel. Jag minns, det var bara... Ja, skitsamma.
Ja.
Han är väldigt... han tycker inte om hästar. Han tycker de är äckliga.
Det har vi i början av boken.
Det är tidigt, va?
Ja. Ja, det är tidigt, för att boken, precis som alla, någonting jag ändå tycker om med de här böckerna är att varje bok kan vara ens första Sune-bok. Att det här kunde vara din första Sune-bok. Och det är lite att de antar att man ska veta vissa saker. För att förra boken, om vi ska, det man skulle vilja veta kanske när man ger sig in i det här, är då att Sune och hans familj flyttade för ett tag sedan. De har börjat på en ny skola, en ny stad och så vidare. Så att Sune gifte sig med Sofie innan han reste bort.
Mm.
Det säger de utan att göra en större grej av det. Så det antar de att läsaren ändå ska veta.
Mm.
Att de mitt förnekas hans bara, och Sune som är gift med Sofie. Jag tänker att du som när du var åtta bara, va?
Ja.
Vem är det här? Men att förra boken slutade också med att han frågade chans på Jennifer Blomberg och hon sa ja. Och det är väl det som man kanske skulle vilja ha med sig när man går in i den här boken.
Just det.
Men första delen på kapitlet är verkligen bara så här, men Carl Sune Rudolf Andersson.
Bra.
Ja, det är Robin Berle som har lärt mig. Vi får veta att han är en obotlig tjejtjusare.
Ja.
Vem har försökt bota honom? Och att han har en lite tokig familj. Att vi får så här, Rudolf, eller min pappa jobbar på kontor där han läser papper och säger hmm.
Just det.
Och att han åker bort på resor ibland och kommer hem med presenter.
Ja.
Det, jag tror min pappa gjorde det en gång.
Ja, det är ett märkligt yrke, Rudolf.
Ja, jag tror han tjänar bra. Alltså.
Ja, det tror jag också.
Och men, att Karin är bibliotekarie. Jag tror de tjänar ganska bra faktiskt.
Ja, alltså de är ju väldigt så här, det här jag återigen blandar upp med Bert, för att liksom, Berts familj känns mera... Alltså som en lite smutsigare familj.
Ja, men det är verkligen en sossefamilj och här har vi en borgarfamilj.
Ja, faktiskt. Det är en stor skillnad mellan de två.
Ja, men det skulle jag vilja säga är skillnaden på Sune och Bert. Deras blå, politiska röd. Block.
Ja, alltså. Nej, men han är ju väldigt hatisk mot hästar. Han tycker han retas med Anna, systern då, och liksom vill att hästar är jättegoda på hamburgare.
Ja, precis. Men det karaktärsdraget vi får på Anna är att hon gillar hästar.
Just det.
Och att hon Hon verkar så här gilla hästar på riktigt. Mm. Till och med för många hästtjejer slutar ju gilla hästar efter en stund.
Just det.
Men Anna, hon är liksom hardcore.
Mm.
Det, är så här, det känns som att man alltid en... Jag hade Lina i min mellanstadieklass. Hon har än idag hästar, säger jag.
Mm.
Och det gör mig så glad.
Ja, det var jättefint.
För att hon... Du höll ut.
Ja.
Och det är det Anna verkar vara också. Och att Sune då vill reta och så här. Bara, men ja, det bästa man kan göra med en häst är att ha på mackan och så vidare. Och mm. Anna bara... lägg av.
Ja, men alltså man känner igen det där ret grejen jättemycket typ.
Du har tre syskon.
Tre syskon, en bror, alltså jag kände väldigt mycket igen mig i Sune Håkan relationen.
Vilken sida av åldern är du?
Alltså jag är äldst.
Okay.
Och min brorsa Marcus är nästan 3 år yngre.
Okay.
Så det var precis perfekt.
Ja, det är typ exakt som Sune Håkan.
Ja, det kändes så.
Ja, men jag tror att Håkan är typ 7 nu och Sune är...
Ja, men pappa 9, var också klantig som Rudolf typ. Jag minns att vi skrev ett brev till Sören och Anders och berättade hur mycket man kände igen sig i.
Ja.
Men i alla fall den här hästgrejen då, det slutar liksom med att Anna lackar på det här retet och bestämmer sig för att lösa det här problemet genom att tvinga med Sune till stallet.
Mm.
Och då upptäcker han att han tycker det är jättemysigt med hästar och de är jättesnälla.
Mm.
Men hur ska han förhålla sig till det här, den här liksom kärleken till de här djuren? Han kommer på att det behöver inte vara en tjejgrej. Det finns ju också svincoola killar som tycker om mest, alltså cowboys liksom.
Cowboyer,
förlåt. Ja, men å ena sidan känner man den här hästgrejen att det är tråkigt. Att man slår på de här woke-ögonen kring hela intresset. Alltså för att han säger ju, när han upptäcker att han tycker om hästar, Sune, så... det enda sättet han kan förhålla sig till det här som han har tänkt i ett tjejintresse det är att han kommer på att det finns ju killar som är svinballa. Cowboyer.
Att det är jätteviktigt. Man liksom, herregud, jag kan ju börja rida till skolan och så kan jag ta med mig tjejer för att de tycker att jag är så cool för att jag är som en cowboy och jag kan klä ut mig till cowboy. Och...
ja, men det blir ju någonstans att han behöver en man.
Han behöver rättfärdiga att... Men jag
tänker också på ena sidan så bara, det är lite tråkigt att det är så. Mm. Men å andra sidan, han reflekterar ju ändå liksom kring att saker och ting inte behöver vara tjejiga och killiga på en väldigt basic nivå.
Först är det är väl realistiskt att det var så barn blev uppfostrade då, att det var tjej och kille, att det är ju inte Sunes fel att alla har sagt att
det var extremt tidstypiskt, alltså,
precis,
verkligen.
Så. På så sätt är det realistiskt, men det är tråkigt.
Ja.
Men sen, jag skulle inte säga att det är någonting att han bara, men vem som helst ska tycka om hästar, utan det är bara att han blir nästan, för att det som han gillar med hästarna egentligen är att visst, hästar är coola.
Mm.
I mina anteckningar så skrev jag själv också bara, fan, hästar är fan toppen. Mm. Och det bara blev påminna.
Mm. De är så fina.
Men det bästa är ju att i stallet finns det ju massa tjejer.
Just det.
Det var ju det som huvudsakligen är bra med stallet.
Just det.
Så att det är ju nästan tvärtom att Sune vill inte att killar ska hålla på med hästar.
Mm.
För att då kommer de att ta bort alla tjejer liksom.
Ja, det makes sense alltså.
Om det är någonting jag märker i Sunes motivation, liksom allt som driver honom är tjejer.
Mm.
Att i slutändan, allt han gör är för tjejer.
Mm.
Och för att tjusa tjejer. För att han gör inte liksom saker för tjejers skull. Han vill liksom inte liksom...
Han vill bli omtyckt av tjejer.
Han vill bli omtyckt av, han vill tjusa dem. Och vi, det är så sällan vi får se för själva tjusandet. Det är bara att han vill tjusa dem. Han vill titta på alla snygga tjejer och bara vara ett hav av snygga tjejer.
Men jag börjar också betänka på det mer med att det känns som att han har bestämt sig kring att det här är min identitet.
Ja, men verkligen.
Och sen börjat bygga lite. Vi får följa det från att hon tar beslutet.
Precis, han och hans kompis Jocke. Jocke fick en fotboll och bara, men jag ska fan spela fotboll. Och Sune bara, jag ska spela the game.
Men det är väl någonstans att han tycker väldigt mycket om att vara med tjejer. Han trivs väldigt bra i tjejsällskap. Och det är också,
han tycker ju om att vara i tjejsällskap när han får pussa och krama dem.
Ja.
Man tycker ju inte om att göra tjejgrejer.
Nej.
Det är mycket liksom att han tycker det är jobbigt när han och Sofie leker, att hon vill leka liksom så här mamma, pappa, barn och sådana grejer. Det tycker han är jättetråkigt. Han vill ju liksom leka med bilar. Alltså, om Sune var kär i killar hade ju hans liv varit toppen.
Att
han får tjusa killar och göra killgrejer.
Exakt.
Det hade ju varit Sunes idealvärld.
Ja, det är faktiskt sant. Alltså.
För att han vill ju vara väldigt manlig.
Ja,
att det är också här att, också i Sagan om Sune tror jag, när han ska på badhus, att han blir rädd för att han ska få låna ett par badbyxor på bad stället, just badhuset, det. Men han får låna något som gör att han ser ut som Tarzan, och det är ju skitcoolt, ja. Att han kan vara, och alla tjejer tycker om det, att, ja, det, liksom, det, att det, han ska vara manlig och alla tjejer ska tycka om honom.
Men jag tycker att det är väldigt fint hur, hur de gestaltar liksom hans ska man säga inre konflikter liksom kring saker och ting. Alltså det är på ett väldigt fint barnsligt sätt typ. Mm. Att man är orolig över någonting, man bygger upp oron i huvudet och sen så det där var inte så farligt.
Ah, ja, men det är verkligen, Sune går verkligen upp och ner i allt sådär. Väldigt mycket barnångest som jag känner igen mig, absolut. Ja.
Och jag tyckte det, de är väldigt bra på det i Bert-böckerna också typ. Att, alltså just känslomässigt gestalta olika, alltså att han är typ skiträdd för att få glasögon.
Ja.
Det är också såhär bara, ja, men det var man kanske. Om man inte hade det då så kanske det var en grej.
Alltså. Ja, alltså, och det är också så här att det är så här, man kan relatera till, men också det är ju tråkigt om ett barn med glasögon läser och bara, va?
Ja,
är det?
Ja, men jag tror också att de bygger ju den oron, och sen så blir ju ändå Bert till freds typ efter ett tag med att han har glasögon. Så man får ju ändå följa hela den där grejen.
Absolut.
Att de är rätt duktiga på det här, tycker jag.
Men det är väldigt mycket fåfänga förknippat med både Sune och Bert att det mycket handlar om vad andra ska tycka och sådär. Ja, det blir ju framförallt som för Sune som har byggt hela sin identitet på att tjusa tjejer. Ja. Att då är ju hans image jätteviktig.
Just det.
Vad tjejer tycker om honom.
Just det.
Sen har han liksom, det jag känner är Sunes största problem är att han inte utvecklar en personlighet som liksom tjejer kan tycka om honom. För att det är någonting jag tycker böckerna är jättedåliga på att rättfärdiga, är att tjejer faktiskt tycker om honom. För då är det bara för att de tycker att han är en stilig pojk.
Just det.
För att han har ju ingen personlighet.
Nej, han har inte så mycket intressen, det är faktiskt sant.
Nej.
Vad är det han, nej, det har han kanske inte.
Men vi har det kommer ganska långt senare i boken. När han håller på med Jennifer. Vi kan ta Jennifer som vad hennes roll i boken är, för att jag kan, alltså så här, det här har varit min längsta process att ta mig igenom boken. Så mina anteckningar är ganska få, för jag har inte hunnit finskriva det, för att jag bara försökte kämpa mig igenom.
Men det där
boken.
Känner jag igen också. När jag började med Stephen King-podden, då var ju typ, jag tror det var på Flickan som älskade Tom Gordon, det kanske var den fjärde boken. Då började jag känna att det blir motigt, men sen, det kommer bli bättre.
Ja,
man
men
kommer över tröskeln.
Jag tror det, jag tror det. Men att halva boken så är det bara massa skit, att det är hästar. Ett kapitel efter hästar handlar om att Håkan leker i en sandlåda. Och det är ett ganska långt kapitel om det. Och sen bygger han och Isak en koja, och det är samma, sen åker han på semester, och vi kommer då prata om semestern sen också, men där är en annan tjej som han är intresserad av. Och under hela den här processen är det så här, bara, men blev inte du tillsammans med någon i slutet av förra boken? What's up with that? Och vid något tillfälle så är det första gången han nämner Jennifer, då säger han, Jennifer, mitt hemliga kärleksintresse. Nej.
Inte så hemligt.
Nej, men
det var konstigt.
Ja, det känns som att Sören Andersson inte läser sina egna böcker ibland.
Ja, eller så, jag tänker typ rätt mycket på Narnia-serien. Alltså C.S. Lewis skrev liksom, det kom 7 böcker i den serien. Och de har ju, det finns en så här en ordning som man tänkt att läsa dem i, men några av dem skulle man kunna flytta runt lite. Alltså det är inte så att det behöver ha skett i den här ordningen alltid. Så kan jag känna lite. Och han har ju sagt några gånger, Lewis, att han inte minns exakt i vilken ordning han skrev dem också. För att de låg ganska länge innan de blev publicerade, några av dem tydligen. Och sådär. Men så kan man känna också lite här att de har skrivit liksom en hög med idéer kring vad Sune ska hitta på.
Ja.
Och bara hällt ut dem. Och liksom, det här är kul grejer. Liksom. Mm. Eller, ja. Det är grejer Sune kan råka ut för och hitta på. Men sen så kanske det inte alltid, det är inte så sammanlänkat.
Nej.
Det kan jag ju sakna lite i den här faktiskt.
Att det kan jag också sakna.
Det finns inga kopplingar mellan berättelserna.
Nej, för det där blev jag då, för att Jennifer kommer in mot slutet av den här boken. Och då är det liksom, men Sune tycker om henne, att han vill liksom imponera på henne, men aldrig någon gång så säger han bara, för att vi är ihop.
Nej.
Så, ja.
Det är men jag minns ändå som att Sunes jul var riktigt bra sammanlänkad, för att det tydliga temat att den utspelas under december och sådär. Och den minns jag som ganska bra, eller jättebra.
Jag hoppas på det.
Alltså, en bra barnbok. Liksom,
jag hoppas verkligen det.
Ja, men den tror jag du kommer gilla. Så.
Men för att här har vi då, för att det första gången vi får träffa Jennifer i den här boken, också första gången vi får träffa i den här boken Conny Bertilsson, om du kommer ihåg honom.
Ja.
För honom fick vi lära känna i förra boken, Tjejtjusaren Sune.
Just det.
Och han är hittills min favoritkaraktär i de här böckerna.
Ja, vad tycker du om honom?
Grav autist. Ja. Alltså, skolskjutar vibes har han. Liksom att han nästan man är lite obekväm varje gång han är med och säger grejer. Han bara, är inte en normal kille. Men så då har vi ett kapitel som händer Sune i skolan och han ser Conny sitta själv i korridoren. Mm. Och Sune bara, vad håller du på med Conny? Och Conny sitter och sorterar sina frimärken.
Mm.
Och Sune råkar komma åt dem så att de blandas ihop. Och Conny bara, jag har suttit och sorterat de här väldigt länge. Är du arg? Nej, jag är bara besviken.
Okej, det
är verkligen så här.
Det hade varit bättre om man blev arg.
Precis, och där var så här, det där var första droppen.
Han är som en tickande bomb i bakgrunden.
Och sen så hör han då att Sune börjar sortera dem åt honom och Conny bara, för att Sune också så här, men hur kan du hålla på med frimärken Conny? Det är ju för töntar. Vill du bli retad?
Mm.
Och Conny säger, jag kan spå din framtid. Mm. Jag ser i din framtid att även du kommer tycka om frimärken.
Oj.
Och Sune bara, nej, det kommer jag inte. Och sen är det sidan efter så går han ut och träffar Jennifer och hon bara, jag ska visa dig en grej som jag har 5000 utav. Och Sune bara, vad kan det vara? Och det är ju frimärken. Och där hade de en möjlighet att de kunde ha först, alltså tidigare i boken, kunde Conny ha gjort det här. Och sen ganska långt senare kunna ha med Jennifer.
Ja, det är sant. Det är ett missat tillfälle faktiskt.
Ja, där blev jag arg. Men för då har vi, för att återgå till det här gällande att Sune inte har några intressen.
Mm.
För att Jennifer då säger, ej Sune, ska jag visa dig en grej? Mm. Jag har 5000 utav.
Ja.
Och Sune såhär, wow, vad kan det vara? Kan det vara romantiska ord eller okyssta kyssar? Mm. Att det är allt han kan tänka. Han kan inte tänka, är det kulor?
Ja.
Är det pennor? Är det alltid bara, någonting tjusigt.
Ja.
Att det är ingenting som han liksom tycker om mer än det.
Det är fan sant. Alltså.
Och så möts de upp, att hon kommer och möter upp. Hon ska komma och plocka upp honom klockan 18 på kvällen. Vilket känns ganska sent för 9-åringar.
Ja.
De cyklar dit. Sune får inte veta vart de ska.
Nej.
Och Sune på vägen dit så tycker han att det är pinsamt. Han kan inte cykla lika snabbt som Jennifer. Då ser han ut som en svag. Jag ska säga som en soyboy i mina anteckningar. Men när de kommer fram så är det tydligen då frimärkesklubben de ska till.
Just det.
Som Conny står i. Ja. Ordförande i. Därav hans spådom.
Ständiga Conny.
Och då trodde jag att vi skulle få ha ett ganska fint. Ja men okej. Sune kanske får ett intresse för frimärken nu.
Mm, mm.
Men det som hände var att de går in och Jennifer bara sitter här, Sune, jag ska bara gå och göra en grej. Och så står hon och bara så här buda på frimärken och sälja frimärken. Hon är så här som en frimärkesmäklare, tror jag han skrev.
Ja.
Och det gjorde att Sune på en gång tappade all attraktion för henne. För att tidigare i boken, när han hade pratat med Jennifer, så hade han beskrivit att han tyckte om hennes skratt, att hon låter som en hungrig hund när hon skrattar. Till skillnad från Sofie som låter som en trasig moped eller en katt i ett staket. Och du säger bara, varför neggar du någon som inte ens är där?
Du behöver inte hata på henne.
Precis, du behöver inte hata på din fru.
Nej.
Men då, så då har han bara såhär, okej, så nu är Jennifer liksom full, liksom, det här är det jag vill ha. Sofie är inte värt ett piss.
Nej.
Så fort han är i frimärkesklubben och ser att hon gillar frimärken, som är jättetöntigt när Sune.
Mm.
Då helt plötsligt börjar han se Sofies huvud lite här och var. Och han bara, jag måste hem till min fru. Att det är så här, sämsta budskapet de kunde få där är att Sune får komma in i en könsneutral liksom hobby som Conny, och som han står nära, och Jennifer som han tycker väldigt mycket om. Båda de delar här intresset.
Ja.
Och Sunes impuls är att förakta.
Just
och
det.
Gå därifrån.
Ja. Fan, jag tror att vi kommer få se Sune utveckla mer av en, för att just det, supersnuten Sune med rätt att snoka.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Så blir han besatt av att vara bli polis eller ja. Privatdetektiv.
Ja, men bra.
Och då ser man att det här är någonting han tycker är genuint spännande.
Ja, för han tycker ju om att leka. Det får man ändå igenom. Att han leker ju liksom med sina kompisar. Och han spelar fotboll någon gång i den här boken också. Att han har ju intressen. Men det, liksom, det känns som att allt... Nu har inte jag läst superslutens under. Men jag kan tänka också att en anledning att han tycker om det är ju för att tjejer tycker det är coolt.
Ja, men jag kanske...
Jag har inte läst den boken, jag var villig att slå vad och ganska stora summor pengar. Möjligt. Att men, det liksom, vad han än gör så är ändå tjejer en del av det.
Men jag tänker om man ska typ försöka hitta liksom en vad tanken är bakom den här fragmentariska, hoppiga berättandet. Alltså, om man kollar på så här gamla sitcoms typ, då är ju inte de så himla, alltså det hänger inte ihop skitmycket. Det är ju ett avsnitt som handlar om att den ska har köpt en ny skjorta och den är lite ful. Men alltså du vet att det finns en sån grej. Och sen nästan alltså, har de nollställt allas. Liksom.
Ja, nej, men absolut.
Så det kanske är lite mer, det kanske är ett tänk på ett sätt också. Att man bara, ja men vi behöver inte få det hänga ihop. Det här kapitlet handlar om hästar.
Ja.
Pang, skratt, fade, nästa kapitel. Eller typ.
Ja, alltså det finns absolut ett värde i det. Alltså, också alltid när jag kritiserar de här böckerna. Det är en av de mest kända bokserierna i Sverige. Så men det är klart att det uppskattas.
Du får kritisera dem.
Ja, nej, alltså, jag menar bara att det är inte för mig kanske. För att
nej, jag förstår det.
Om jag skulle
jag
jämföra med serier också. Att jag föredrar när det finns ett pågående narrativ. Även om så här, varje... Om man ska... Som referens va? Jag är ett stort fan av Star Wars. Mandalorian är en serie som kom. Första säsongen är väldigt individuell, att varje avsnitt har sin egna grej. Men det finns ett pågående narrativ genom hela processen också. Det är liksom det jag skulle vilja ha.
Ja,
och att
förstår.
De har den möjligheten med Sun. Att de har ändå liksom den här etablerade liksom staden han bor i. Han har de etablerade karaktärerna. De dyker upp att han har Isak och han och Isak har IS-klubben tillsammans.
Just det, alla regler.
Precis. Ja. Det är intressant att de inte har tagit bort eller ändrat det. Att det fortfarande är IS-klubben.
Ja.
Att det måste jag ge dem kredd för. Att de skriver om Sune svarta mannen, men IS-klubben, den får Sune fortfarande vara grundaren till.
Det är så, det är roligt när de börjar sätta upp massa regler, för att grundkonflikten mellan dem är ju typ att Isak vill inte att tjejer ska få komma in i kojan då, som de har för den här klubben.
Precis, men Sune tänker, nu har vi gjort en cool koja, vet vad det är bra för?
Fixa brudar.
Precis. Att Isak tänker att nu har han hans kompis haft ett kul projekt, de två ska kunna leka i.
Ja,
nej. Det här är en fit magnet vi har byggt.
Men han, då börjar de hitta på en massa regler. Såhär, men vad ska jag ha för regler för kojan? Men Isak, första regler. Inga tjejer, Sune, man måste ha med sin tjej.
Ja.
Och sen så blir alla regler varandras motsatser och de liksom börjar bråka typ och sådär. Men jag håller nog med dig att jag hade lite svårare för att läsa den här än jag trodde att det skulle vara. Jag trodde det skulle vara liksom lite mera ett flow genom den. Och det var liksom så att varje gång man fick upp tempot så tog det tvärt stopp. Typ.
Ja, jag kan ge en av mina få komplimanger till boken, apropå kojan. För att det kapitlet slutar med att Sune, de kommer till slut överens om kojan. Isak ska gå hem och dagen efter så ska de inviga kojan. Sune ska hålla tal och allting. Och då den kvällen för att pynta kojan så sätter han ut en massa godis i den.
Just det.
Att han liksom sätter lite så här kolanappar i taket och chokladbitar här och var. Och bara, vad fint.
Ja.
Konstigt.
Ja.
Och sen då när han och Isak går dit dagen efter så är den fyllda myror.
Just
det är liksom slutklämmen på det.
Ja.
Flera kapitel senare, alltså ganska långt senare i boken, så är Sune barnvakt åt Håkan.
Just det.
Och Håkan har gått ut en snabbis och kommit tillbaka. Så han har med sig socker som han gjort ett streck av med massa myror från IS-kojan. Och jag bara, oväntad callback. Jag måste ge dem det.
Ja, det var mycket bra.
Bara att de kom ihåg att de hade haft myror tidigare i boken.
Det tycker jag var riktigt snyggt gjort faktiskt. Där,
ja, men det är så här, bara, fan, de har nog läst den här boken. Jag vill liksom, det var båda gångerna Sören fick skriva meningen så att han kom ihåg.
Just det.
Så det är en av mina få komplimanger
jag tyckte också om fragmenterade berättandet hade lite svårt för men kan förstå liksom vem det är till för och syftet, Men däremot tyckte jag att de var väldigt bra på, på att gestalta Sunes själsliv. Nej, men hans liksom oro, funderingar och känslor, det är väldigt, alltså, det bubblar liksom lite i texten på ett sätt, tycker jag. Mm. Att den är ganska levande karaktäret. Alltså han och i alla fall Sune, inte lika mycket. Håkan är ju väldigt mycket en bifigur här. Han är
Dock är det just det här när de leker i sandlådan. Mm. Så är det ganska länge så Håkan leker själv med sin kompis Björn. Ja. Innan Sune kommer in. Och där tror jag att de börjar tänka, för att det finns ju Håkan-böcker. Mm. Jag skulle misstänka att där börjar de leka med det. Liksom. Hur fungerar Håkan på egen hand?
Just det, hur fungerar
det? Och, spoiler, inte bra. Väldigt dysfunktionellt barn.
Ja, gud. Han känns ju...
Han tycker om att äta sand.
Men han är väl en riktigt, riktigt klassisk dampbarn.
Oh ja.
Alltså det känns ju...
Där
han älskar potatis också.
Det har inte kommit än.
Det har inte kommit än.
Vi har en... När de är på semester så tycker Håkan till så nice att man får pommes frites i all mat.
Ja, just det.
Och Sune poängterar också att Håkan blev fet under en semester. Vilket också sen är bara, kom igen.
Men du,
här tjejer man inte en sjuåring.
Det var ett annat minne jag hade av... Var det när du pratade med Petrina om det här matfrosseriet? När han äter
hamburgare, potatis, lök och sås. Uff, har du insyn i den debatten? För det är mitt mest. Nu också så, alltså, jag har inte fått så mycket respons från lyssnare med att bara bra podd. Så jag vet inte vad folk tycker om hamburgardebatten än, men för mig brinner jag för
det. Ja, alltså jag tyckte det var så intressant, för att det första jag kom att tänka på var att den scenen minns jag jätteväl, och hur jävla hungrig jag blev när jag läste den texten. Det tyckte det lät så jävla gott. Alltså bara frossa i så här.
Men vad tänkte du? Ja, men tänkte du att det var pannbiff då?
Ja, jag tänkte det var pannbiff och brunsås och lök och potatis.
Det men hette det hamburgare när du var ung?
Grejen är att när jag läste boken när jag var liten, så minns jag att jag såg pannbiffar framför mig.
Ja.
Men jag minns inte vad texten, hur den såg ut.
Okay.
Så att det kan ju vara, för du, vilken liksom, jag tänker om de har försökt upp ett märkligt försök att uppdatera texten, att de bytt ut pannbiff mot hamburgare.
Att det var hippt.
Ja, för jag tror nog att det stod kanske pannbiffar eller biffar i början.
Jag har boken som jag hade där var från någonstans tidigt 90-tal var den producerad. Ja, så det är alltid
då är det. Ja, det är fan lite konstigt då. Men det var inte
annars
det.
Hade det varit så jävla så George Lucas ändring att gå in, att de hade en tydlig och sa tandbiff. Man bara, nej, det ska vara hamburgare.
Ja, men så har ju Stephen King gjort i sin Pestens tid. Han släppte en längre version typ 10 år senare.
Uh-huh.
Och den första är liksom typ 800 sidor. Men han förlängde den med typ 300 sidor.
Gud vad bra. Och så glad att det var en Sune-podd.
Ja, men i samband med det så uppdaterade han även vissa av referenserna. Typ.
Mm.
Och då var det liksom ett sånt svep att den här musikaliska referensen, den är mer 70-tal. Vi behöver något som funkar nu när det är 90-tal. Mm. Eller något som är mer tidlöst åtminstone.
Ja.
Något som är mer ungdomskultur i alla fall. Och så kanske de hade... Jag vet inte varför. Jag minns på att jag såg så att det såg så jävla gott ut. Att de bara vill äta och äta.
Ja, alltså det är ju gott med pannbiff, potatis, lök och sås. Ja, det är ju nice.
Supergott.
Sen vill man inte ha en knäckemacka med smör och salt på till den, som Sune vill.
Ja. Men... Nej, den är... Det var så fint med det här frosseriet. Det är också Stephen King väldigt bra på. Vi får mat och verkar gott.
Ja, alltså det är ju lite... Jag vet inte om Sune har gjort en annan gång. Det är tredje avsnittet som faktiskt släppts idag för vår tid. Med Sebastian Mattsson, så han är ganska lång utbrott på att de refererar till. Då är det hamburgare också, fast det är vanliga hamburgare som de kallar för läckra hamburgare.
Ja.
Och Sebastian hatar att de sa läckra. Så det går upp och ner hur bra de är på mat.
Ja, jag märker att jag lyssnade på typ de två avsnitt som har släppts när vi spelade in det här. Mm. Och jag märkte att du...
Också så här, först och främst, ovan med att min gäst lyssnar på min podd.
Nej, men jag tycker mycket... Jag är ju verkligen så här också Suna nostalgi. Ja. Så att jag vill ju verkligen... Jag hörde ju på din ton ibland att du var inte helt såld, var du inte.
Nej, och det är de två första är de två mest positiva.
Ja, okej, det blev värre alltså. Nej, men då kände, jag tror jag kände lite innan att jag ville kanske undermedvetet väga upp lite så det kanske också är lite därför jag är lite...
Men jag känner att det blir ofta, men när jag spelade med Sebastian då försökte jag försvara dem. Ja. Jag gjorde inte ett bra jobb.
Nej, men Sebastian kan ju vara ganska, han är ju en bokälskare, men han kan ju också vara väldigt cynisk.
Ja, nej, men också att jag höll med honom. Ja. Men att jag försöker ändå, för jag vill hålla någon form av liksom att varje bok går jag in med ett neutralt liksom, bara att nu ger vi den här boken en chans och se vad som händer, för att ja, annars mår jag bara dåligt. Alltså,
ja, nej.
Det är samma när Anders Jakobsson ska ju vara lite tokig.
Jag har hört det också.
Och jag undviker att ta reda på exakt hur tokig. Ja. För jag vill kunna få ut någon form av njutning i de här böckerna.
Ja, men jag fattar det. Det...
Men så då när jag spelade med Sebastian, då försökte jag väldigt svagt försvara dem. Och när jag spelar in med Anton och nu känner jag samma med dig här då. Då är det tvärtom.
Ja, du märker att du tar den andra rollen.
Ja, precis. Att jag försöker hålla balansen här. Men jag också, jag är bättre på att inte försvara dem.
Nej, men jag tror typ att det är lite två sidor typ. Att man känner ena sidan, ja, men jag hade som en barndomskärlek till dem. Så jag försöker bryta ner och lite förstå. Typ. Mm. Vad var det som... Och andra sidan fattar jag också typ vad svårt det är att skriva. Liksom, alltså, de har ändå lagt in så mycket tid och sådär.
Absolut.
Jag tycker alltid det är svårt att hugga ner på... saker, även om det finns många tillfällen där man kan ge legitim kritik kring grejer, så att det
alltså jag känner, jag kan göra det utan dåligt samvete just för att det är en av de största bokserierna i Sverige.
Alltså herregud, det går ingen nöd på de här grabbarna.
Gud nej, de är så rika.
Ja, det tror jag verkligen.
Så det, jag har ingen skam i kroppen när jag säger att jag hade haft möjligheten hade jag slagit Sune. Utan att tveka.
Ja, nej, men
ganska hårt.
Ja. Det hade ju varit kul om du var med i en Sunebok nu, att de bara sitter och fan vad roligt det, om det kom in en man utifrån som inte har dykt upp i...
God dag. Ja.
Han är liksom inte någon släkting till någon heller.
Det
är liksom,
jag hade velat, inte en skolmobbare. Nästa år så kommer det komma en ny Sune-serie.
Okej.
Okay. Som heter Familjen Andersson. Mm. Jag hade varit kul, jag fick så här en roll att det är så här, men ibland ser Niklas där och man bara...
Ja, men det är en sån grej att man, jag känner inte riktigt en dragning till de nya Sune-produktionerna heller.
Nej.
Jag tror att det... Jag hängde med Sune ända till... För jag kollar på boklistan bara.
Ja.
Jag tror jag har en exakt punkt jag slutade.
Oh, spännande.
Läsa Sune liksom.
Ja, för det är också spännande att Sune går lite upp och ner i så här, generationer. Att alla har ju sin generation av Sune. Där pratade jag och Kristoffer om att vi är ju födda lite mellan de två olika filmerorna.
Ja.
Men så det kommer vara spännande att se, för att jag tror jag sett Sune i Grekland någon gång när den var precis har kommit ut.
Ja.
Jag kommer ju behöva se om den, för att jag har ju fått en verbal ja utav hon som spelar Sofie i den filmen att vi ska spela in.
Fan vad coolt.
Så det är jag då taggad på. Men så då kommer vi se om den filmen och faktiskt försöka studera den och de två andra i den filmserien. Ja. Men det är ju två helt olika filmer, om man tar Sune Sommar och Sune i Grekland.
Ja.
Och det är att de försöker väl. För Sunes jul och Sunes sommar känns ju väldigt 90-tal.
Ja, extremt faktiskt.
Ja.
Jag hittade precis här. Det står mellan två böcker där jag hoppade av Sunetåget. Det var antingen Sun och klantpappan eller Sunes största kärlekar.
Och det är intressant, för det här är de böcker jag tror jag har i ägodom. Alltså just den tiden. För att jag är ju, hur gammal är du?
Jag är 34.
34, ja, men då är jag exakt 10 år yngre än dig.
Ja.
Så det är väl vi böt av varandra troligtvis i våra Sune.
Ja, men det var också här, det finns två Sune julböcker om Sune, ser jag också nu. Det var lite överraskande.
Ja, jag gjorde en teaser för den här podden som jag sen fick ta bort, för jag behövde byta namn på podden och orkade inte spela in den på nytt när jag bara läste alla titlar på böckerna.
Fan, det är många alltså.
Oh ja, alltså, ångesten jag kände när jag gjorde det en tagning och bara, åh nej.
Herregud.
Åh nej.
Nej, men jag tror då var man liksom ändå, ja men precis, då var man 11-12 typ. Ja, men det kanske var precis när man började bli äldre än Sune.
Mm.
Då fejdar man ut.
Precis.
Ja, det makes sense. Ja. Intressant.
För att gå tillbaka till duktigt Sune.
Mm.
Det är inte så mycket att gå tillbaka till egentligen. Jag har så lite att säga om den här boken. Jag är så glad att jag spelade med dig som har mycket om Sune generellt.
Ja, men jag försöker då.
Hade jag suttit här med någon helt ointresserad Sune, jag hade varit kört. Men vi kan då ta semesterdelen av boken som du minns att du tyckte var kul när du var yngre.
Ja.
Varför då? Förklarar du själv.
Nej, Nej, men jag minns att det var...
Utomlands.
Just det.
De säger bara utlandet. Var vet ingen.
Nej.
Sune vill åka på en dromedar. Någonstans där.
Ja, exakt. Och det är väl hela den grejen när de är med såna här... Jag tror typ att det är en man ska isolera till ett enda ögonblick. Det är nog när Sune och Håkan kommer i olika såna här semesterklubbar för att de är i olika åldrar.
Vänta här, nu ska vi se. Sune kommer i klubb Claro.
Just det.
Och Håkan i klubb Miniorer.
Just det.
Här kommer min professionalism.
Ja, det är snyggt. Journalistisk, ja det är bra. Även han, de hamnar, det är lite så intern rivalitet med de här två grupperna. Som
det finns ett åldersförakt.
Ja, det är inte jätteutmejslat, men det, man kan ändå läsa det mycket mellan raderna. Och det kulminerar i när Sune och hans gäng, de försöker lura pappa Rudolf till poolen så de kan knuffa i honom i poolen med kläderna på.
Ja, vi får ett klassiskt Rudolf är tokig. De har börjat komma in i boken nu.
Ja.
När de skulle åka på semestern först och främst då så vägde Rudolfs väska så mycket.
Just det.
Det var Sune och Håkan. De hade ju lagt hans bowlingklot.
Nej, vilka jävla rövhål.
De tänkte att Sune och Rudolf kanske blev uttråkade
på semester. Fan alltså. Det
skrattade gott klockan 3 på natten.
Ja, men alltså, det är mycket slapstick i de här böckerna.
Precis, för då har vi, när han ska då bli knuffad i poolen, så då är det att Sunes gäng planerar bara, vi ska knuffa en vuxen i poolen, vad ska vi ta? Sune bara, min farsa är fucking värdelös.
Just det.
Och då ska Sune, eller Rudolf och Karin ska precis åka till ett kloster och prata med munkar. Så Rudolf har sin dyraste italienska kostym på sig. Och Sune bara, häng med mig till poolen, jag lovar inget dåligt kommer hända vid poolen.
Kan du ställa det här på bordet?
Precis. Så då är det verkligen så här, vad kommer hända? Det är verkligen så här, från Rudolf ska till kloster. Jag bara,
Åh, gud. Alltså, och Rudolf lyckas undvika den här attacken från Sunes liga.
Han springer och ställer sig på andra sidan poolen och skrattar åt det.
Ja, triumferande.
Ni och trodde ni kunde få mig, Rudolf den allsmäktige.
Och då slår Håkan till och hans miniorklubb. Precis. Håkan i spetsen och bara knuffar stackars pappa Rudolf i poolen.
Det är taskigt.
Han har ju sällan raseriutbrott.
Jag kände bara det att han stod och skrattade så här, bara, ni trodde ni kom åt mig.
Ja.
Han borde ju vara skitarg. Där, bara, vad håller du på med?
Ja, vad fan
jag och din mamma ska åka för en gångs skull vara själva på jävla
och du försöker förstöra det åt oss. Alltså, det...
Först brukade du få mig gripen på flygplatsen med de här jävla bowlingkloten. Hade det varit efter 2001, jag hade varit kört.
Ja. Bowlingklot, det är så jävla... Nej, men den är så... Den kom jag ihåg och tyckte nog var ganska kul. Men jag kände väl inte... Så här, om man kollar på Sunes jul eller Sunes sommar nu, då tycker jag ändå det finns mycket så här kul slapstick i ögonblick. De är lite flummiga båda de två, men det är ändå så här rätt mycket... Peter Haber är så jävla bra på slapstick.
Jag kommer ihåg dem så vagt, men jag känner också att när jag tänker på julkalendern och filmen, då är det varmt. Och att det är ju främst Peter Haber som
han är så otroligt skicklig. Han är så bra funny bones verkligen, tycker jag.
Önskar han ville vara med den här.
Ja, det tror jag han skulle tycka var jättekul faktiskt.
Det, alla andra har sagt det, jag har sagt du kommer aldrig hända dig.
Nej, men vad fan, jag tror typ alltså så här, nu är han ju bara i såna här roller där han ska vara tuff och eller liksom lite trött mordutred. Alltså,
han är bara Beck.
Han är ju typ bara Beck och han gör kanske teater, jag vet inte. Men alltså det här är alltså roliga Peter Haber är ju typ det roligaste vi har i Sverige. Alltså, det finns ingen roligare människa än
de kille.
Två filmerna liksom.
Ja, och Tomten är far till alla barn också.
Det är sant. Fan, han är
välkomna
riktigt...
till Peter Haber på.
Ja, alltså all cred till den gubben. Alltså. Men,
stort fan.
Men han lyfter ju rätt mycket i Sunes jul och sådär. Och...
Ja, för jag vet inte hur bra själva liksom, manuset är i dem, utan det är ju just bara...
Carina Lidbom dock, hon ska ha att hon är så jävla bra reaktionsansikte.
Ja, nej, alltså, jag menar att själva, hela den familjen var så himla välkastad i
fan,
de första.
Ja, fan vad det är sant alltså.
Det är frågan är då, för man skulle jämföra vad... gemene man känner så är det väldigt positivt när folk pratar om Sunes jul och Sunes sommar och det är mycket nostalgi till det, absolut. Om man skulle jämföra hur många som pratar positivt om Sune i Grekland till exempel att den är lite mindre väl bemött av gemene man, sen är den väldigt framgångsrik och mycket barn tycker om de filmerna, för det är det de filmerna är till för.
Såklart.
Men det tänkte jag på i intervjun du gjorde med Sören, så långt jag hann komma så var ju Sören att han sa det att de ville göra den här julkalendern för inte bara barn utan för hela familjen. Och det tror jag på i just julkalendern. Men jag känner inte att de har gjort det i böckerna.
Nej, böckerna är ju mer renodlade barnböcker, håller jag verkligen med om. Och jag tror att det finns väl någon sorts... ja, det är något som saknas lite ibland när man läser de här böckerna, känner jag. Nu är jag bara på att jag tänkte faktiskt ge några av de andra ett försök också, bara för att
se hur
de går väldigt fort att läsa. Liksom.
Du får jättegärna komma med en snabb recension till mig, ska jag flika in. Vad tycker en positiv människa?
Nej, men jag tycker ändå det finns mycket ögonblick i dem som man kommer ihåg och som man har ändå så här, just det var det där, och så tyckte det var lite kul. Men som helhet är de ju lite så där kanske.
Mm. Men hela den här semesterdelen av boken är ju typ det mest långvariga narrativet i boken.
Det kanske är därför man kommer ihåg den lite extra.
Ja, jag tror också det. Att det är, ja, men också att så här, miljöombyte och allt det där.
Det är det som är, om det är mest långvarigt, liksom den mest omfattande enskilda story-arken, då är det konstigt att inte den är döpt efter den på något sätt, utan att han är duktig.
Nej, jag förstår inte. Men vad ska han suna i utlandet?
Ja.
Låter inte jättebra.
Nej, det är sant.
Nej, men så det är ju dels då att det är en rivalitet mellan Sune och Håkan.
Förlåt, jag kom på en till rolig grej.
Bra.
Det var roligt när de berättade om de här barnklubbarna då. Då var det liksom de två guiderna, Trygve och Annette, tror jag de hette. Och då sa, jag tror det går typ exakt så här, att när Trygve pratade, då skrattade de svenska barnen. Mm. Och när Annette pratade, då skrattade de norska barnen. De engelska barnen skrattade inte alls. Det tyckte jag var så där roligt.
Lite så svårt, mörkt också. Så här, vad är de stackars barnen?
Och det är så, man tänkte att det är så här fyra stycken barn. Liksom. Ja. Inte så många heller.
Men det är absolut.
Så det tyckte jag. De är rätt bra på det här. Ja, men lite misärroliga också faktiskt.
Men så det finns en rivalitet mellan de gängen, men så finns det också då en inre konflikt hos Sune. Mm. För att nu har vi en historia om Sune. Hur får vi in tjejer i det här? Och då finns det då en tjej som heter Sissel, som Sune ser innan alla går in i sina grupper. Och han bara, vilken pingla.
Just det.
Henne skulle man vilja pussa på munnen, om du förstår vad jag menar. Och jag tänkte, ja, det förstår jag. Hell yeah, my man. Men, surprise, surprise, Sissel hamnar i minior-klubben.
Just det.
Hon är ett barn.
Ja.
Och Sune har en jättestor konflikt med det här. Bara, hur ska jag kunna vara kär i en pyttemänniska, säger han. Liksom, att det är ju förfärligt. Hur ska jag kunna göra det? Men hon verkar också, hon hade sagt, jag vet inte om hon sa det till Håkan eller någon hade i alla fall, att Håkan sa till Sune att hon hade sagt att hon tyckte att Sune var sexig i ordagrant. Det hon.
Står det så?
Ja. Aha. Varje gång det kom in sådana ord blir jag lite såhär, uff, 9-9.
Det är lite konstigt.
Men då finns det ju det hela tiden också, att Sune tänker på det är så kul att rida dromedarer, fast man vill också rida Sissel, att det är liksom hela tiden.
Ja, men om man planterar med det ordvalet, då blir det lite det känns ju konstigt.
Men så då mot slutet utav denna resa så har de ett disco för alla barnen.
Uh-huh.
Och då Sune bara, bra musik. Mm. Feeling good. Mm-hmm. Men det enda jag vill dansa med är ju Sissel.
Uh-huh.
Men dansar jag med Sissel, då kommer hela grupp Klaro mobba mig för att det är ju ett barn.
Just det.
Men då ser han hur en som är ännu äldre än honom går och dansar med en minior. Och då tänker han, då kan jag dansa med Sissel. Och då är det så här, det känns som att boken vill säga bara. Så moralen är att det är okej att det är stora åldersskillnader i förhållanden.
Ja, den är ju lite... Men i övrigt tycker jag att typ man känner igen rätt mycket den Summer Fling-grejen. Typ. Mm. Att det är... Man är, får en crush på någon man är på semester. Liksom, och sen man är tokig i den personen då. Men sen så när man... Det försvinner ju typ när man...
Ja, alltså grejen är den att de hade ju inte då sagt egentligen någonting till varandra hela de här två veckorna. Sen på det här diskot så dansade de med varandra och sen tar diskot slut och de byter adress och så ska de skriva brev till varandra.
Just det.
Och jag blir lite då, alltså precis här hade jag börjat komma in i den här storyn. Och då bara, okej, men de pratar, vad händer sen? Ja, de ska skriva brev till varandra. Vad händer sen då? Sune vill ha en cykel. Ja, det var nästa kapitel. absolut.
Ja, men där tycker jag det är ganska... Alltså, okej, det är kanske en liten tidig klippning, men jag tycker ändå att det är i andan så tycker jag ändå det gestaltar ganska bra hur det var. Typ,
att du menar att Sune vill ha Sissel, men han vill också ha en cykel.
Ja, alltså de två är ju lite de stora. Från, nej men alltså att det fejdar så blixtsnabbt för honom. Man märker hur fort han blir förälskad i tjejer.
Absolut.
Och det går så jävla fort. Och då blir det väl också att det fejdar ut väldigt fort.
Liksom.
Ah, Maria Perez till exempel, vad, alltså, har hon...
Alltså problemet är att han har ju flyttat. Så att
just det,
han
just det.
Stöter ju inte på henne längre.
Just det, så var det.
Men så, ja. Han vill ha en cykel. Det är ett kapitel om cykeln. Ända, här har vi något småkul i det kapitlet. Så nu har han en bergcykel.
Mm.
Hur känner du kring bergcyklar?
Ja, jag förstod först inte vad det var han syftade på. Men sen så begrep jag att det var ju bara en översättning av
mountainbike.
Och det bara,
oh my god, fan vad dumt.
Men jag visste ju inte alls vad han beskrev när jag var liten. Alltså, det tog jättelång tid när jag fattade vad han pratade om.
Fan, bergsprängare.
De är inte, ja, det är konstig översättning. De gillar ju sina halvmärkliga översättningar.
Sun har inte råd med den i alla fall.
Mm.
Först och främst, i det här kapitlet, då är det typ halvvägs in i boken, den första gången någonsin som Sofie nämns i den här boken. Och det är att han behöver köpa cykeln själv, och ska han göra den så kommer han inte ha råd att köpa present till Sofie, så är han lite förbi farten.
Just det.
Men så hans beslut att han ska bygga sin egna cykel.
Mm.
Vi får inte egentligen så stor insyn i hur själva cykeln blir, men han lyckas bygga någonting som är någon form av cykel.
Det är ju ändå
så att hans lås till cykeln är en råttfälla på sadeln. Och sen, om du bara visste vad som hände sen, va?
Mm.
Vem kommer in i garaget?
Uff, är det slapstick-kingen?
Det är det då. Han sparkar in dörren och hela studiopubliken gapskrattar redan där.
Ja.
Och han bara, jag ska hoppa upp och cykla på min sons cykel. Och Sune bara, kör hårt pappa, bryr mig inte. Rudolf hoppar på och så sätter sig råttfällan på citat. Den klämmer hans Snorre Petter.
Mm.
Och det är kul.
Någonstans snopp. Ja, men det blir ju oftare de här att utsätta honom för någon sorts... Han blir de här inbrottstjuvarna ensam hemma lite i de här senare böckerna. Eller liksom senare, ett par böcker in. Liksom, att han ramlar mycket, han råkar ut mycket fysisk skada.
Ja, men verkligen att det blir en slagpåse.
Ja.
Det är skönt att det är en vuxen som blir det. De här
ja, det är sant. Det är sant.
Men sen har vi då det som bokens omslag marknadsför boken med. Mm. Är då när Sune barn vart åt Håkan.
Just det.
Det har inget att säga.
Nej.
Håkan bråkar.
Ja.
Det är allt.
Han är skitjobbig.
Han är skitjobbig. Han limmar fast Sune i en dörr.
Ja, just det.
Han tar in myror i huset och han tar på sig en blond peruk och ställer sig på bakgården och vinkar till alla som cyklar förbi. Och så när de kommer förbi så tar han av sig byxorna och säger hej, jag heter Sune. Och det är ju hemskt.
Ja.
Det ska man inte göra.
Nej, usch. Det är som att han är helt okontrollerad verkligen.
Precis.
Han, så fort föräldrarna försvinner tillfälligt hemifrån så blir han liksom ett jävla odjur.
För då blir det att Sune till slut binder fast Håkan på en stol.
Ja.
Så här, lägg av. Och så ska Sune gå ut och spela fotboll själv.
Mm.
Och så blir det så här, bara, fuck min bror, ska jag skjuta min boll på honom.
Mm.
Glöm ju bort, va? Det är ett fönster mellan dem. Fönstret går sönder. Mm. Och nej. Och sen så tänker Sune, nej då. Jag ska måla om min cykel. Jag nyss byggde.
Ja.
Det finns ingen tid för perspektiv. Nej. Även när han gjorde den här cykeln.
Ja,
det
är väldigt toppigt.
Men då vill Håkan inte vara själv. Så Sune bara, men det är lugn kompis. Jag målar om den här i vardagsrummet.
Mm.
Och då har han en så här lite småkul mening där. Att han bara, råkade spilla lite färg. Men herregud, det är bara en burk liksom. Det är ingen fara. Mm. Det är lite kul. För det är jättemycket färg.
Det är supermycket.
Jag undrar, vad har de färgen? Alltså, vilken familj har massa färg liggande?
Som bara står.
Men sen när familjen kommer hem då, för det är Rudolf och Anna, Rudolf och Karin har varit på teater, så kommer de tillbaka och bara krossat fönster, myror överallt, lim överallt.
Mm.
Och färg överallt. Och Rudolf säger ingenting, han blir arg. Mm. Så går han till telefonen för att han, eller han går till telefonkatalogen och bara, vad gör han? Bara, jag ska veta om någon vill köpa mina barn. Och han bara, åh nej. Och då kommer Håkan och ger bollen till pappa och bara, förlåt. Och så tar Rudolf bollen och bara, fuck det här.
Mm.
Så han försöker ta bort bollen, men det är ju lim på handen och bollen. Mm. Så den fastnar, så han viftar och då lossnar bollen. Och åker ut genom fönstret.
Nej.
Men inte det trasiga fönstret. Ett annat. Och sen skrattar hela familjen. Det är det orealistiska. De ska få skit allihop. Inget kul hem, alltså jag har förstört det hem.
Alltså man tänker också hur att Karin och Rudolf vågar sig hemifrån. Alltså om det är så här på semestern lite tidigare, Rudolf liksom blir nerknuffad med sin fina kostym i poolen. Det förstörs, de lyckas äntligen komma iväg nu, då förstörs deras hem. Alltså hur fan kan de våga lämna de här barnen i...
De lever stressiga liv.
Fan alltså.
Och så att de har fyra barn. Liksom. Sen är det inget mer. Det är något kapitel om maskusin Algott. Jag orkar inte.
Det skummar lite.
Vi har ett långt kapitel om gymnastik.
Ja.
Gympa.
Ja, just det.
För Sune tycker inte om gympa.
Nej.
Det är för att de har gympa alltid väldigt tidigt på morgonen. Och då är Sune trött. Och det är därför han är dålig.
Ja, okej. Okay.
Det är för att han är trött.
Så men alla andra är...
Alla andra är bra.
Okej. Okay.
Det värsta han tycker med gympa är redskapsgymnastik. Det var ju toppen. Jättekul.
Ja, alltså verkligen. När man får slänga sig den där repen. Och
ja, men precis. Och hoppa på trapoliner.
Jätteroligt.
Ja, men han kallar det för dödens brorsa.
Ja.
Det är konstigt. Nu kommer jag inte ihåg vad som fick mig skriva det här. Men jag skrev en anteckning där jag bara, jag hoppas att Sune pissar ner sig i någon bok. Men det var varför jag tänkte på det.
Jag är så arg. Men han är så konstig Sune för att han tycker liksom om ändå spela fotboll.
Ja.
Som är ju mer så här klassiskt killaktivitet på den tiden. Men han tycker inte om alltså det är som att de vill måla upp bilden av en kille som inte är så typiskt killig.
Men också är typiskt killig.
Han har så jävla mycket killintressen har han.
Ja. Ja, men alltså,
liksom man gör det.
Alltså, varför vill han alltså, jag blir arg på det. Det var jättekul när det var hinderbana.
Ja, det var också så här, det minst prestations. Alltså, så här,
ja, alltså alla... det är så här, om det var spökbar eller någonting, det blev så himla liksom så här, prestation och liksom lag och om man var dålig så fick man skit.
Ja, fan.
Redskapsgymnastik, du får göra vad du vill. Du bara springer runt och svingar i ett rep. Ja. Det är inte så här liksom, i USA när man bara klättrar upp för repet som man ser i filmen, utan det är ju bara... Man leker.
Men det är jätteroligt.
Och fröken spelar disco. Ja. Det är liksom det är toppen.
Jättekul.
Och så slutar man med typ dansstopp. Alltså det finns inget bättre.
Superroligt.
Hade vi bara haft gympa när jag var liten. Ja. Hade inte varit fet idag. Det kan jag lova
det. Det är himla roligt med det. Ja, det är
inte. Så det förstår jag inte. Jag har också en anteckning jag skrev att de ska hoppa bock på gympan. Fan vad gympa var toppen. Vad tyckte du mest om på gympan när du var liten?
Alltså först tyckte jag tyckte inte om bollsporter alls. Typ.
Nej.
Men jag är helt med dig. Liksom. Jag tyckte de här redskapsgrejerna var väldigt roliga. Typ. Och sen minns jag hur när jag hade varit tidningsbud ett tag. Mm-hmm. Det var mitt första typ, extrajobb. Alltså jag har aldrig haft bra kondition. Men då hade jag ganska bra. Och då tyckte jag typ att långdistanslöpning var ganska kul. Okay. För att då hade jag liksom utan att hålla på med någon sport liksom, och varit ganska dålig på det mesta. Ah. Men skulle vi ha något sånt, springa en halv mil eller vad det var. Liksom.
Att du helst plötsligt kunde prestera.
Ja, men då bara var det som att, oj shit, vad jag kan.
Det?
Så då var det som att undermedvetet hade tränat upp sig lite i smyg. Typ. Då var det kul.
Ja.
Men i övrigt tyckte jag nog, simning också kanske.
Ja, men simning var ju absolut. Men det var ju så att det var en gång om halvåret kanske.
Ja, faktiskt.
Men det var, alltså, jag tyckte ju om när man fick leka. Alltså, ja, för det var ju,
precis.
För det, alltså, även när man så gick i högstad så var det ändå kul. Men nu ska vi ändå leka spök på. Att då
ja, men du sätter ju fingret på det för att det blir så jävla allvarligt när det är, att man ska spela fotboll.
Ja.
Eller om det är en lättsam fotbollsmatch. Man vill ju vinna. Och då blir det en sån annan...
Ja, för mig var det också att i låg- och mellanstadiet så gick jag i en klass som var väldigt sportintresserad. Det var en tid då alla, i alla fall killar i klassen, spelade fotboll förutom jag. Mm. Och jag var liksom noll intresse av det. Så alla grejer på gympan då som var lagbaserat blev väldigt så här testo.
Ja, men jag fattar det.
Men sen när jag började högstadiet så gick jag med specialintresset för estet och då teater och så vidare. Så det blev bara folk som gillade det.
Fan vad kul.
Ja, så då var gympan, alla var lika sämst. Och då fanns det så betydligt mer avslappnad ton till. Och då var det toppen vad man gjorde. Ja, just när man bara fick leka.
Ja, fan vad roligt. Ja. Men typ, vi hade lite basic så här kampsportsgrejer någon gång. Det var också ganska kul. Alltså, ja. Och lite såhär dans var ganska kul också.
Ja, men dans kunde vara kul.
Ja.
Och såhär kul.
Ja.
Kul alltid kul.
Ja.
Svanskul. Någon drog alltid svans för långt ner i byxan. Man bara, du är äcklig Viktor. Viktor Johansson, det är det alla äcklig.
Shout out.
Ja, fan, någon gång lekte vi björnen sover på gympan.
Mm.
Fast det var inte så här den björnen sover, utan det var någon annan som vi döpte till björnen sover, som var att, du vet, de här största tjocka mattorna.
Ja, ja.
Björnen låg på den och sov.
Mm.
Och så längst bak i idrottshallen. Och sen satte man ut som hinder, fast det var som liksom skydd från björnen.
Ja.
Så var man längst bak, och vid björnen så fanns det rispåsar.
Mm.
Vad heter det rispåsar?
Ja, med sådana tyg.
Ja, precis. Ja. Och målet är att man då som inte björn ska, medan björnen sover, smyga fram.
Mm.
Ta sig under mattan, ta en ris, gå tillbaks.
Kul.
Björnen ska sova i typ så här 20 sekunder, sen ska titta upp, och om den ser någon ska han säga liksom bara, men Matilda där, då måste Matilda gå tillbaks.
Vad roligt.
Skitroligt.
Det låter...
Och så gjorde vi det en gång, och så skulle jag, för då det man gjorde då med som att riset låg längst fram, då om björnen vaknade, då la man sig precis under tjocka mattan som var liksom typ en halv meter ifrån björnen.
Ja.
Skulle jag lägga mig där, och i min panik så slog jag min stortå i marken, så jag bröt den. Det är så här dumt. Alltså, enda gången jag bryter någonting när jag bara slog någonting i marken. Inget jag snubblar på.
Från marknivå.
Ja, precis. Och jag sprang och jag smög.
Det borde inte gå.
Men då, det är något jag är bra på.
Ja.
Så det bryter med jävla stort.
Alltså jävlar.
Men moralen då i alla fall, för att i varje sunnebok verkar de alltid vilja lära barnen någonting.
Mm.
Det verkar som att de ville lära dem den här gången var att det är väldigt viktigt att kunna göra kullerbytta.
Ja, det verkar så.
Ja, det var så, de var väldigt så här att, för att Sune tyckte det var läskigt att göra kullerbytta, men sen lärde han sig bara, men det är ju bra.
Mm.
Om man slappnar av med kroppen och så här, för om man gör kullerbytta, då mår kroppen bra. Jag bara,
ja, men det är mycket att han ska övervinna olika orosmoment.
Ja, men det var ju så här bara, så specifikt kullerbytta.
Ja.
Inte så här, ja, men hela redskapsgymnastiken. Nej. Utan bara kullerbytta.
Men det känns att de var jävligt skraja för det. Någon av författarna typ. Att det var en sån väldigt specifik.
Men alltså, tror du att du skulle kunna kullerbytta idag?
Gud, jag har aldrig ens tänkt på det.
Jag hade dött.
Ja, gud vad.
Jag tror min nacke hade gått av.
Ja, jag försöker tänka hur jag skulle göra.
Ja, men precis. Jag
men när man var liten.
Vissa så här, undrar om jag kan göra en volt. Undrar om jag kan kullerbytta.
Alltså, vissa, kommer du ihåg när man var liten, och vissa kunde göra så här baklänges kullerbyttor.
Alltså, jag tror jag kunde göra det.
Ja,
jag
tror, det känns alltså, ännu läskigt att bara luta på nacken. Jag har vikt på nacken.
Ja, men det...
Jag kunde göra en sån trick när jag var liten, att jag la benen runt nacken, typ.
Oh, alltså, det är så jävla fett.
Så man blev som en boll.
Ja. Jag tror en av de sjukaste grejerna jag någonsin varit med om är när jag gick i högstadiet. Jag praoade på ett lågstadie.
Mm.
Och jag stod vid en sån här klätterställning bland massa barn, och så blåste de i visselpipa så att de skulle gå in. Och ett barn som var längst uppe på klätterställningen bara med en volt hoppade ner och landade på marken. Aj, och bara gick in.
Helvete.
Och ingen reagerade.
Oh,
och jag bara stod där och bara, men hörni.
Det fetaste du har sett. Liksom.
Sjukaste jag någonsin.
Jävla superhjältemove.
Ja, alla fan, bara, men det är Alex jag liksom.
Han är jättebra på det.
Ja, men det är Volt Alex.
Fan, vad snyggt.
Shit. Det är som så här, när man ser barn typ jula. Jag blir så himla bara, hur lever du?
Helt mjuka liksom i lederna, tror jag. Alltså, de kan inte bryta benen nästan.
Ja, men jag är 100 på... Att om jag gör en kullerbytta dör jag.
Jag tror framförallt att det kommer göra ont på ryggen typ. Att när man rullar på ryggraden typ, att det kommer bara...
Jag vill
typ... Aj, vad ont.
Jag skulle vilja, nu har inte jag satt upp en Patreon för Chasers och Podden, att jag har det som ett mål, att när vi är fit och gör en kullerbytta. När vi är fit, då gör jag en bakåt kullerbytta.
Wow. Volten är liksom, när du kan leva på det. En så stående...
Det är ju bara ett självmord. Alltså, då dör jag.
Alltså, markvolt. Att du bara står. Det är ju typ omöjligt, ja.
Ja, för mig. Alltså, för en vanlig människa. Så här, ja. Om jag inte ens kunde göra en bakåtvolt på studsmattan när jag var liten, då kommer jag aldrig kunna göra en volt i mitt liv.
Från asfalt.
På en studsmatta.
Åh, fan, alltså jag måste typ jobba lite grann.
Ja.
Men det här var ju jättekul att prata om.
Det här har varit en fröjd.
Vad mycket det fanns att prata om.
Ja.
Mycket mer än jag trodde.
Och det är tur att vi behöver runda av, för att jag har inte gjort något fast inslag till väl vad du vill. Så vi slipper det.
Okej.
Okay. Värt att nämna några sista grejer.
Ja.
Vi får lära oss att Sunas hemstad heter Glimmerdag.
Just det.
Det är fett.
Ja.
Och boken slutar med att familjen flyttar tillbaks till Limmedag.
Mm.
Så Conny är borta, Jennifer är borta.
Ja, konstigt back and forth där.
Ja, men jag tror det var Sunes jul måste de ha.
Ja.
Main cast liksom Sofie och just hela det.
Det kanske är aktivt det. Ja, det är smart. Ja. Ja.
Oavsett vad så...
Skönt att vara hemma igen.
Status quo är tillbaks i gänget.
Mm. Det, man kan känna sig trygg i det.
Ja.
Undrar vilken som är bäst av de två Sunes julböckerna. Det borde du också ha någon special... Alltså,
alltså det får ju ta... Sunes jul 2 kom ju typ 40 böcker, så då får jag ta det då.
Jävla långt framåt.
Men så det var duktigt, Sune. Mitt mest nog ostrukturerade förberedelser inför. Så det var så jävla tur att du
babbla på.
Det som läste. Ja, men precis, och att vi ändå haft saker om Sune att säga.
Ah, ah, ja,
för det känns som att alla har inte det.
Nej, men det är kul att, jag tycker det är kul att läsa böcker och prata om dem.
Ja, men det är mysigt. Ja, du har ju betydligt mer, inte allvarlig, men mer avancerad
jo,
kanske.
Jo, men den är rätt pretto typ.
Okej.
Okay. Men alltså, inte pretto som att den är svårtillgänglig, men det är väldigt allvarsamt prat.
Okej, okay. Ja. Så det är ju det jag försöker med de här. Ja. Det är bara att böckerna inte med mig.
Men så anmärker du ändå på när jag säger en episod.
Ja.
Du kunde inte hålla dig.
Jag borde ha kommit på dig där då.
Fan också.
Men så det var duktigt, Sune. Mm. Nästa bok blir Sunes jul. Blir det inte bra då...
Det kommer bli bra. Vilken ride.
Ja, jag har ditt ord på det.
Ja, jag tror det kommer bli bra.
Tusen tack Jonas för att du ville vara med och prata med Sune.
Det var väldigt kul.
Vill du säga någonting?
Nej, men om man gillar lite, vill ha lite skräcktips, så Stephen King-podden är väldigt spoilerfri i början av varje avsnitt också. Så man kan bara, om man bara vill höra vad handlar den här boken om, hur är den? Då kan man lyssna på typ första 20 minuterna av alla avsnitt.
Jag tänker också, om man kanske inte orkar läsa böckerna, kan man lyssna på det
bara
istället.
Bara för att få lite överblick. Liksom.
Jag tänker, det kanske är folk som inte läser böcker och så har de kommit in i Tjejtjusarpodden och bara, fan, böcker är ju toppen.
Ja. Den här superböcker, vad är nästa steg?
Nästa steg är Stephen King.
Uppenbarligen. Så.
Vissa går Sune till Bert. Ja, vissa går Sune till Stephen King.
Jävla vilken curveball ändå.
Det är bättre än om det vore tvärtom.
Ja.
Om de gick från Stephen King till Sune. Jag behöver något mer köttigare.
Men har du släppt Sebastian Mattsson? Finns det ute nu?
Jag släppte det idag, ja.
Gud vad kul, för att jag gillar ju din podd och jag gillar... Sebastian är ju ofta med i min podd.
Mm. Ja, men Sebastian är en fröjd att prata med.
Ja, det håller jag med om. Faktiskt en av mina bättre vänner de senaste åren.
Jaså.
Ja, vi blev typ kompisar för ett år sedan skulle jag säga.
Gud vad härligt.
Ja, och så att vi skulle retas med Pontus Rasmusson typ. Jag tror det var så att det började lite, att vi började liksom umgås kring det gemensamma projektet.
Ja.
Och då blev vi jättebra kompisar. Vad det är kul, man är så här, han är 35, jag är 34, får en ny kompis.
Vilken fin så här avrundning också här då, att vi har vänner.
Vi har vänner.
Och det är bra. Ja. Och med vi menar jag att mina gäster är vänner med varandra.
Ja. Du är också jättefin, Niklas.
Det är du också, Jonas. Tack. Tusen tack för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Jag försöker tänka, väl vad du vill hade vi inget. Så jag har bara min avslutningsfras. Så vi säger den nu. Vi ses, bitch ses.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.